Men nu ska jag tala om trogen, vara trogen och leva i trohet. Och hur gör man det? Ja, visst, det är ju att vi ska ta upp troheten till Jesus och hans ord och troheten att tjäna Herren i församlingen där man tillhör och villigheten och glöden att tjäna Herren är något som vi behöver påminna oss om varandra hela tiden. Att vi sporrar varandra att tjäna Herren, vara trogen Jesus och uppmuntrar varandra när någon gör någonting bra, när någon sjunger bra eller någon ut och vittnat och räddat någon, så ska vi uppmuntra varandra. Vi ska vara liksom, ja, puffa på varandra, det är viktigt. Och som grund till det jag ska säga här idag så vill jag bara citera lite från Lukas 14 och 15. Och så det står ju, jag ska inte läsa allt, men det står ju liknelsen om den stora måltiden. Och det är ju när Jesus satt i bords med några, så sa en av gästerna sa till honom, saliga den som vill få bli bordsgäst i Guds rike. Och då berättade Jesus en man som ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. Och när tiden var inne så gick han ju ut och för att bjuda in till den här måltiden. Men vi vet, vi läser vidare här stället, så hade de ursäkter då. Den första hade köpt åker, de måste gå och se på den. Och den andra hade köpt 5 par oxar och se på vad det duger till. Och hoppas du ursäktar mig, vännen hade att jag hade gift sig, därför kan jag inte komma. Och sen fick ju den här tjänarna gå ut och kalla på flera som skulle komma in för huset skulle bli fullt. Och sen så säger då Herren där att ingen av de män som var bjudna skulle smaka min måltid. Jesus säger i 27 versen så här: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors kan inte vara min lärjunge. Vi ska tjäna Herren och vi ska följa honom och komma till honom. Och vill vi inte tjäna honom och vill vi inte vara trogna och komma när Herren kallar, så kan vi inte vara Herrens lärjunge. Jag tror att det finns många ursäkter med att inte närvara på församlingens bön och andra samlingar som finns. Och det finns ursäkter en del håller, en del håller inte. Så är det ju. Men den som prioriterar bort den andliga utvecklingen och den egna församlingsgemenskapen, den är inne på en väldigt farlig väg som prioriterar bort det här. Risken är ju att man prioriterar bort hela tiden, man blir avfällig och hamnar allt längre bort från Jesus. Det är en stor risk man tar när man inte kommer till samlingen, till bönemöten. Men jag kan, man fundera på ibland, jag undrar vad är orsaken till det här? Att man prioriterar bort sin församling, att gå på möten, vad är orsaken till det? Ni kanske också funderar på det. Är det fel på församlingen? Ja, det kanske det kan vara. Men kan det vara låsningar eller osämja mellan syskon i församlingen som gör att man undviker att engagera sig? Eller jag tror det kan vara andra intressen som har tagit över. Det är nog den största delen. Andra intressen tar över som fångar livet. En del styrs av känslor. Och nu känner jag inte gå idag. Nu känner jag för att sitta hemma eller gå ut och gå en promenad istället. Jag känner för det. Ja. Känslorna, den är jättebra att ha som kryddan på våra liv. Den känslor måste man ha. Men viljan måste styra våra val i livet. Vi kan inte styras av känslor i vårt liv. Vi måste styras av viljan. Paulus han tar upp det här med viljan i Romarbrevet 7. Vi kan läsa från 14 versen. Det är ganska tydligt det där. Som vi upplever många gånger ibland. Man upplever det här att anden strider med köttet och stöt och så vidare. Det står, vi kan läsa de här verserna från 14 till 19 och sen vers 24-25. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det hata, med det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Gör det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Från 24 versen. Jag gammal människa, vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med min sinne Guds lag. Men med köttet tjänar jag syndens lag. Och de här står ju strid med varandra, vårt kött och vår ande. Men det gäller att låta anden ta överhand i våra liv. Guds ande får ta över och styra så vi inte drivs av vågorna av köttet. I den lokala församlingen så finns det ju många typer av människor, vet vi. Och som kommer från olika bakgrunder och med olika varierande åldrar. Och man har med sig olika vanor och rutiner. Och jag tänkte säga om församlingsmedlemmarna som blivit med i en församling inte hade blivit frälsta, hade de dragits till varandra och träffat varandra? Hade det varit så? Kanske inte. Men när vi är frälsta så får vi ju nya syskon. Vi får nya syskon som vi ska umgås med. Då ska vi också älska de syskonen. Men mellan syskon i en fysisk familj kan det uppstå gnissel. Det kan det också göra i en församling med trosniss. Eller med trossyskon, inte trosnissen. Med trossyskon. Men kärleken till Jesus kan göra att vi kan älska våra trossyskon. Vi kan älska dem trots olika olikheter och som människor. Vi kanske retar oss på varandra och så vidare. Nu gör han si och så, nu tänker han så. Hur gjorde han här nu? Nu plockar han inte undan i kyrkan, nu städar han inte där. Liksom. Ja, visst, det händer ju sådana saker. Men vi ska älska dem. Vi ska tycka om varandra. Att ha fördrag med varandra. Olikheter, det är en stor styrka och det är en nödvändighet att vi har fördrag med varandra. Nödvändigt för att församlingen, Guds församling, ska växa och ta inta nya områden. Vi måste enas i kampen, i bönen, i striden för att människor ska bli frälsta. Och det är det vi kämpar för. Vi kämpar för himmelriket. I 1 Johannes 4 kan du läsa 11 versen. Mina älskade, om Gud älskar oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför han har gett oss av sin ande. Amen. Vi vet att vi förblir i honom därför han gett av oss sin ande. Vi ska förbli i Jesus, förbli i Herren. Och när det händer saker och ting så är det alltid fienden som vill förstöra relationen till vår omgivning. Det är alltid Satan som vill förstöra detta. Det är därför viktigt för oss att vi låter kärleken regera i våra hjärtan och ge akt på varandra. Ge akt på varandra. Om man inte gör det så blir det ju en ohållbar situation om man inte ger akt på varandra och älskar varandra. Det är jätteviktigt och där Satan försöker komma in och slå ner saker och ting, skapa okämna och tycka illa om varandra. Det ska vi inte göra. Det står så här i Hebreerbrevet 10, 23, 25. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vad är det dag som närmar sig? Jo, Jesus kommer tillbaka för att hämta oss hem. Det dagen närmar sig, då ska vi uppmuntra varandra, puffa på varandra och uppmanar till kärlek och goda gärningar. Jag kommer tala mycket om kärlek till varandra här. För det, jag tror det är det som ligger på mitt hjärta. Kärlek till våra trossyskon och kärlek till Jesus, det hänger ihop. Kärlek till församlingen, det hänger ihop alltihopa. Så det är viktigt att vi tänker på de här sakerna nu när vi går på sommarferie kanske och inte ut så mycket, eller går till kyrkan så mycket, att vi liksom bygger upp vår tro och vår kärlek till våra syskon. Vi längtar efter till bön, vi längtar till sammankomsterna. Och det här att man har en kärleksfull attityd till våra trossyskon och ha fördrag med varandras olikheter, det är nödvändigt. För vi inte ska ge djävulen något tillfälle att slå split och splittring i församlingen. Att ha en kärleksfull attityd är en självklarhet i en kötslig familj för den ska bestå. Så finns det ingen kärleksfull attityd så består ju inte familjen. Den faller ju sönder, liksom den rasar ju. Och det gäller också med församling. Vi måste ha en kärleksfull attityd till våra trossyskon. Oavsett hur det är, hur man tycker, så måste man göra detta. Kolosserbrevet 3. Jag tar mycket om det här med fördrag och kärlek. 13 versen. Ha fördrag med varandra, förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blir kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, med hymner och andliga sånger. Sjung med tacksamhet. Guds lov i hjärtan. Och allt vad ni gör i ord och handling, gör detta i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Och kan vi göra det i Herren Jesu namn när vi möter våra trossyskon och vi välsignar varandra? Kan vi göra det? Ja, det måste vi göra. Vi måste göra det här i Jesu namn. Och det är ju så här, vi har fått olika gåvor var och en. Jag har fått en gåva, du har fått en gåva att förvalta efter den förmåga vi har. En del har fått mer gåvor och har kanske större förmåga. Men Herren, han begär aldrig någonting utöver din förmåga. Ska du veta, han begär inte någonting utöver din förmåga. Men att troget tjäna Herren och det man gör och i församling gör att man kan växa i sin tro och sin andliga utveckling. Herren välsigna uthållighet, han välsigna troheten till honom och troheten till församlingen. Och du och jag, vi kämpar ju för någonting. Vi kämpar ju. Och vi har vår skatt i himlen och det är vår gemensamma sak. Vi har vår skatt hos Jesus. Det är det vi kämpar för att vi ska få andra som får sin skatt i Jesus. Jesus sa så här i Matteus 6. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt, där kommer också ditt hjärta att vara. Där har du en sanning som klämmer i våra hjärtan. Vad har du i din skatt någonstans? Har du den hos Jesus? Har du ett hjärta hos Jesus? Då har du din skatt där. Då kämpar du för den skatten. Då kämpar du för att andra ska nå det målet också. Jesus, han hade flera liknelser om det här när han var trogen tjänare. Att Herren lönar den som har troet till honom. Det finns en liknelse i Matteus. Vi behöver inte läsa den heller, men Matteus 25, liknelsen av talenterna. Jag vet, han gav ju olika talenter till sina tjänare för att de skulle förvalta dem. De fick 5, de fick 2 och de fick 1 talent efter sin förmåga. De hade förmåga, alla de här tjänarna, de fick det efter sin förmåga. Vi vet vad som hände, den som hade fått 5, han fick 5 andra, han fick 2 andra. Men den som fick en, han gick och grävde ner det. Han förvaltade ju inte det han har fått. Förvaltade inte sin gåva. Och han blev ju också vred, herren där, eller hans tjänare eller den som han kände ut tjänarna, att ta ifrån honom den här talenten som han hade och ge till den andra som hade 10. Så det här är en viktig fråga. Till var och en som har ska få, och det är överflöd, men den som inget har från honom ska också tas det han har. Kasta ut den oryggliga tjänaren i mörker utanför. Därför, där ska man gråta och skära tänder. Så min vän, det är viktigt att förvalta det du har fått. Det är viktigt att förvalta. Det går inte att gräva ner sitt pund och gräva ner sin talent eller sin tjänstegåva. Det är viktigt att du förvaltar den, och Herren gett någonting ska du förvalta den. Och det här uppdraget vi har att förvalta, det är ju ett uppdrag att förvalta utan någon tanke på egen vinning eller att jag gör det för att få någonting tillbaka. Du får ju liksom tillbaka från Herren. Han sa, den här Herren sa till sina tjänare, gå in i din herres glädje. Jag ska sätta det för mycket. Gå in i din herres glädje. Och vi får en glädje av att tjäna Herren. Vi får belöning hemma i himlen. Och som det är idag så är det ju väldigt nödvändigt för oss att vandra nära Jesus. Så nu kommer vi tillbaka till det här, till troheten med Guds ord, troen till Jesus. För det kommer ju så mycket som sprids ut från kyrkor och samfund och olika lärare, att vi inte blir smittade av ett falskt evangelium. Det är viktigt. Det smyger sig tyvärr in falska saker och villfarelse i Guds församling. Och denna förförelse kommer ju från det håll man inte kan vänta det att det kommer från. Det är teologi och det är läror som dyker upp som är förödande för Guds församling om det skulle få fotfäste. Och teologi som finns som suddar ut det som skiljer världens barn och Guds församling åt. Finns sådana teorier hur vi ska leva våra liv i renhet som Gud talar om. Gud ska leva och leva i renhet. Det som Bibeln kallar synd är inte synd längre. Det som läser ut för många håll. Och det kom ett exempel på detta i veckan som gick. Det var en präst i Svenska kyrkan som likställde Guds treenighet med att leva i polyamösa förhållanden mellan 3 personer. Vad är det för någonting? Om de ska stå upp på i Malmö ha en Pride-festival, de ska ha någon typ av föreläsning om detta. Det står ju inte i Bibeln. Det står inte i Bibeln. Vidare så finns det någonting som heter receptiv ekonomik. Har du talat om det? Receptiv ekonomik. Det lyser fram inom SKR, Sveriges kristna råd. En fin sammanställning av ledare och samfundsledare och präster. Och det lyfts fram även inom någon kristen bibelskola som någonting bra, receptiv ekonomik. Och vad är det för det? Det lyfter fram olika traditioner allt från kristna samfund till katolska kyrkan och till hinduismen och till yoga. Men vi behöver ropa till Herren att den här receptiva ekonomiken inte får fotfäste i den kristna församlingen. Vi behöver ställa oss upp som ett enat Guds folk och emot villfarelse. Vi behöver gå emot det, och det får vi när vi umgås med bön. Så i Gud i bön så visar han oss vad som är felaktigt. Det här är ju inte rätt. Det är ju inte rätt de här sakerna. Man irrar omkring som vilsna ledare. Ledare som lär ut det som strider mot Guds ord måste man kalla herdar som för sina få vilse. Och jag bara säger vi är sådana och dömer du säger det, men det är Gud som säger det. Gud säger vi är de som för fåren vilse. Det säger också Jesus. I Jeremia så säger Jeremia kapitel 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Som jag sa innan, det är speciellt viktigt och allvarligt att det här falska evangelium, vildfasen, kommer från de här kyrkorna och samfunden. Herdar och ledare som leder får en fel. Det är ju blinda ledare, falska ledare. Och det här tidstecken tycker jag att djävulen, han är väldigt vred och angriper Guds församling från insidan för att slå sönder och få församlingen på fall och bli oskadliggjord. Det blir det när alla de här gränserna suddas ut, vad som är synd. Allt vad som är orent är ju synd. Det är vad Bibeln talar om, att ett äktenskap är mellan man och kvinna, allt utanför är ju synd. Och man ska vara trogen varandra. Djävulen, han är vred, han går kring som ett rytande lejon, det vet ju. Men det är ju så här att vi får stå honom emot. Vi får stå fienden emot, vi får stå djävulen emot, och ska han fly från dig. Det står ju fly. Så kommer han fly ifrån dig. Petrus tar upp i andra Petrus brev, det andra kapitlet, tar han upp det här om falska profeter som är tidstecken idag, som det händer idag. Vi kan läsa att det är så idag. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och dra så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Ja, utsvävningar. Man säger något är rent eller orent. Polyamösa förhållanden, det är okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer det med falska argument att sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Så om vi håller oss till Guds ord, till sanningen och till Jesus, så riskerar du inte att gå fel och ledas bort från livets väg. Håll dig nära Jesus, håll dig till sanningen, läs din bibel, läs om det står och inte lyssna på dem som tror sig ha läst bibeln och hittat och mixtrat och slagit runt i bibeln och hittat ett stycke där och ett stycke där och säga att ja, men det är okej, okay. Det är inte okej. Okay. Så om du märker att det finns en sån här falsk förkunnelse i den gemenskapen du tillhör, du kanske lyssnar här, tror jag inte det finns någon i den lokalen, men det som lyssnar på YouTube, kan säkert finnas sådana som är med någonstans som upptäcker att det är inte riktigt rätt. Så min uppmaning är att bli inte delaktig i en församling som förkunnar det som strider med Guds ord. Var inte delaktig i det. Det blir allvarligt. Man blir ett med det där. Och Gud, han varnar för detta, så var inte delaktig. Men det är mest så snälla och fina. De har ju så bra kaffe och bullar och fika där. Och det är så trevliga. Men var inte delaktig om förkunnelsen är fel. Det är orent. Alltså, då blir man ett med det som är felaktigt. Hanna sa någonting bra i söndags när hon predikade här. Förra söndagen. Hon sa om 80% är rätt det som predikas. Och 20% är fel. Ja, då blir ju alltid en villfarelse. Du vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Om det blandas ihop en enda gegga av alltihopa, då ska man inte hålla på med det. Man ska inte lyssna till sådant. I Efesierbrevet 4 så säger Paulus 14 versen. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna, som för bort av varje vindkast i läran, när människor bedriver sitt falska spel och i sin list för leder till villfarelse. Vi ska ställa i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter en kraft som är utmätt åt var särskild del. Av församlingen, vi är frälsta, vi är en kropp för församlingen och vi är lemmar i den kroppen. Och vi ska tillföra varandra hjälp och tillväxt. Och vi behövs alla som lemmar Kristi kropp. Och vi kan inte säga att vi behöver inte den och jag behövs inte där. Du behövs i Guds församling för du är en del av Kristi kropp. Sen är det ju så här att vårt kött, som jag sa innan, är i strid med anden. Viljan den kan vara väldigt svag, men Guds ande är starkare. Så därför är det viktigt att låta den heliga ande fylla dig och få ta över din vilja och leda dig rätt. Herre, led mig med din ande, led mig rätt. Låt mig vara fylld med din ande. Det behöver vara vår bön varje dag när vi går upp ur sängen. Herre, led mig idag. Låt mig få vara till besignelse för de människor jag möter idag. Herre, led mig. Det finns ju orsaker man tänker på till att folk lämnar sina församlingar. Det kan vara många, men det är ju säkert trots allt att Jesus älskar det förlorade. Jesus älskar det förlorade fåren och han söker och längtar efter det som har gått vilse. Han vill bara omfamna dig om du har gått vilse. Du ska komma tillbaka in till faders huset komma tillbaka. Jesus berättade en liknelse som vi känner mycket väl till, men den är så väldigt talande till oss. Det är en liknelse om den återfunna sonen, den finns i Lukas 15. Vi vet den här fadern som hade två söner och den yngre ville ha skifta arvet och han gav sig ut och förslösade allting. Men han kom till besinning och ville komma tillbaka. Och där får du göra, du får komma tillbaka, du får komma till besinning. Jag tappade bort den där. Där den. Komma till besinning och vända tillbaka till fadershuset. Och han gjorde ju det, den här förlorade sonen. Och han var ju långt borta, så fick ju fadern se honom komma där. Trasig och ländig. Vad gjorde fadern? Han gjorde inte så här. Nej, du är för smutsig, jag vill inte ta emot dig. Han omfamnade honom. Han tog honom i sin famn. Och välkommen hem, du var förlorad. Och du är återfunnen. Han slaktade den gödda kalven och satt ring på hans finger. Och det gör han med dig också. Jesus han tar emot dig, han vill välkomna dig hem när du har gått förlorad och vill komma tillbaka till faders huset, till församlingen. Jesus vill bara fylla dig, han vill bara möta dig, han vill göra allting nytt igen. Och han sa så här, fadern till i 24 versen i det här kapitlet, och till min son var död men har fått liv igen, var förlorad men återfunnen, och festen började. Och du som lyssnar nu till mig, om du har lämnat din församling och den kristna gemenskapen någon orsak, och vad den orsaken är, så du har lämnat det, så väntar Jesus på dig med öppna armar. Han vill bara omfamna dig. Han vill att du ska möta honom och vill ta emot dig. Den perfekta församlingen, den finns inte. Det finns ingen perfekt församling. Den här församlingen är inte perfekt. Och det finns ingen perfekt församling i hela Vetlanda. Det finns inte. Vi är människor. Bara människor som är frälsta av nåd. Men samtidigt så är det viktigt att ha en andlig, varm gemenskap med andra troende som lever i daglig omvändelse. Det är jätteviktigt. Och lever med omvändelse med sina liv. Och du får bara be och söka att Herren leder dig till en varm kristen gemenskap. Det är oerhört viktigt. Vi har ju citerat mycket ett bibelställe från andra krönikeboken 7:14. Det står så här: med mitt folk som uppkallat det för mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom till deras land. Mina ögon ska vara öppen och nu öppna och mina öron att lyssna till som bes på den här platsen. Så om du bara ödmjukar dig och omvänder dig, så tar han emot dig. Och han vill skaffa läkedom till dig. Han vill hela dig om du har, om du är sjuk, har det trasigt, trasig kropp eller trasig själ, så vill ju Jesus hela dig. Han vill ju göra någonting nytt med dig. Han lyssnar till dig. Han lyssnar. Han vill göra under med dig. Så om du också fallit efter vägen, där det är mänskligt att falla, så bör du resa på dig. Det finns en underbar nåd. Det finns nåd och frälsning för alla som vänder sig till Jesus. Om man synder är blodröda, så kan det bli som vit ull. Om det är blodröda. Det säger Jesaja i första kapitlet, 18 versen. Står så här: kom, gå, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda ska det bli snövita. Om det är blodröda som scharlakan ska det bli som vit ull. Det finns räddning för dig. Det är inte för sent. Men när Jesus har kommit och hämtat oss hem, då är det för sent att vända om. Det finns inte den tiden då. Du kommer inte klara det. Jag tror inte det. Jesus säger i Uppenbarelseboken 2: tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Ja, du vet säkert vad du föll i. Sånt. Tänk på därför varifrån du har fallit. Och då kan man gå tillbaka till där man har fallit, och där kan man gå tillbaka och böja knäna och bekänna det här som synd, och nu reser jag på mig, nu har jag fallit på det här stället, då vill jag komma tillbaka till dig Jesus. Så kan du göra. Tänk på från du har fallit, så kan du bli upprättad igen. Du blir upprättad. Och det står så här också i ja, det, jag kan ta ett annat ställe först här. Det är ju liknelse om den återfunna myntet. Och det står om att det blir stor glädje i himmelen, och det blir stor glädje när människan omvänder sig och blir frälst. Det blir stor glädje i himmelen när någon omvänder sig. Du omvänder dig och vänder om, och så blir det stor glädje i himlen. Och den liknelsen hittar vi i Lukas 15 och 8. Det var en kvinna som hade 10 silvermynt, tappade bort ett av dem, tände inte ett ljus och sopade huset rent och letade noga tills hon hittade det. Och när hon hittade det, så samlade hon sina vänner och grannkvinnor och sa: glädje med mig, jag har hittat silvermyntet och det som jag tappade. Och jag säger, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så det blir glädje i himlen om du omvänder dig och du har fallit efter vägen, så blir det glädje i himlen och änglarna jublar och dansar och sjunger lov till Herrens ära. Det här att vara Jesu efterföljare, vad betyder det egentligen? Och hur är en, och vad betyder det att vara en Jesu lärjunge? Ja, för mig betyder det att jag följer Jesus i troget allt det han har sagt i sitt ord. Det är ju bara Jesus som är vägen, sanningen och livet. Och han säger att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ingen. Då att som, det som händer då, att man vrider och vänder på Guds ord för att hitta ursäkter för att leva i synden. Och vara öppen och välkomna människor med olika böjelser och levnadssätt. Ja, till och med öppna upp för andra religioner genom att säga, påstå att i grund och botten är samma Gud som vi tillber. Det finns ju den förkunnelsen och den undervisningen från håll som vi vet om. Ja, jag vet om, ni kanske vet också. Alla vägar bär till himmelen. Alla religioner, det funkar ju inte. Amen. Och som inte det här vore nog så finns det ju predikanter idag som säger att ingen människa kommer till himlen. Man säger att man tror inte att Gud är så ond att man skickar någon människa till ett evigt helvete. Men Bibeln är väldigt tydlig med att det finns en plats för de som förkastar Jesus Kristus. Men varför hade då Jesus behövt komma till jorden att dö på ett kors för våra synder och rädda oss för evigheten om alla kommer till himlen till slut? Då hade Jesus gjort det här förgäves egentligen. Så tänker jag, men jag vet inte hur du tänker. Men jag tänker om det inte finns något helvete och det helvetet är bara till för djävulens änglar, då kunde väl Gud fixa till det här så här snabbt och skicka dem ner till helvetet. Men nu är det ju en kamp på människors liv. Vad är de ska tillbörja evigheten? Det är en kamp. Och den kampen måste du ta upp och kämpa för att nå himmelen, det eviga livet. Du måste ta den kampen att följa Jesus. Och det som öppnar upp att vrida och vända på Guds ord för att försvara synd och förneka helvetet som en plats för de som inte följer Jesus. De är villolärare och följer en villsfarelse som jag tror kommer från djävulen och ondskans andemakter. Där som har de blivit påverkade av fienden. Och nu är du där, Leif, du dömer. Ja. Men jag tror att det är så. Alltså, vi dömer inte. Vi måste tänka klart. Alltså, att Bibeln är väldigt tydlig med hur vi ska leva våra liv för att nå målet. Då kan vi inte säga att vi dömer någon. Du kan inte döma någon. Stefan hade en bra predikan här för 14 dagar sedan. Döm inte heller. Gå in och lyssna på den. Gå in och lyssna på den predikan. Där kan du få undervisning om att vi ska visst döma och tala om vilken väg som är rätt för att nå himlen. Paulus säger i Efesierbrevet 5, vers 1. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva till ett välluktande offer åt Gud. Bli Guds efterföljare. Jesus vill att du ska följa honom. Bli hans efterföljare. Lev i kärlek. Jag har sagt att vi ska leva i kärlek. Vi ska älska varandra. Vi ska älska våra trossyskon. Vi ska också älska syndarna som är på väg till ett evigt helvete. De förstår inte bättre, men vi ska älska dem ändå. Vi ska försöka vinna dem för Herren. Men det är också viktigt att vi som församling och vi älskar varandra i trohet och lever i trohet både till församlingen och till Jesus Kristus. Min vän, Jesus, han älskar dig så högt och vill ge dig livets krona. Han vill ge dig livets krona. Och det ger han till dig och mig om vi lever i omvändelse och lever i omvändelse och med våra liv och ger våra liv till Jesus. Jag vill ge mitt liv till dig, Jesus. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill leva för dig. Hela mitt liv vill jag leva för dig. Då får du livets krona. Du får livet som arvedel. Jesus säger så här i Uppenbarelseboken 2. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Det är Jesu ord i Uppenbarelseboken. Har vi öron att höra med, att lyssna när anden kallar dig. Anden kallar på dig. Jesus kallar på dig att vända om. Vända om till Jesus. Lägga ner det som har inte är av värde i ditt liv, utan vänd om till Jesus och följ Jesus, så kommer du få livets krona. Du kommer få sitta tillsammans med Jesus i himmelens salar och vara fröjdas i evigheten. Det är det vi kämpar för. Det vi kämpar för. Men vi behöver gå den vägen som leder dit. Vi ska inte hålla på med massa smuts på vägen. Vi ska inte lyssna på villfarelse, visst det som är felaktigt. Vi ska bara följa Jesus. För det är nog för oss att följa Jesus. Han är vår Herre, vår mästare. Han har gjort allt för oss. Jesus har gjort allt. Så min vän, du som lyssnar här och du som lyssnar på YouTube, håll dig till Guds väg. Och här är vägen, Bibeln, är sanningen och livet. Vrid inte och vänd på Guds ord i Bibeln för att hitta ursäkter för att inte komma till Jesus och komma till Guds tjänst. Försök inte hitta massa ursäkter för att missa ett gästabud. Hitta inte ursäkter, jag har gjort det och det. Skaffa dig inte massa onödiga nöjen utanför som tar överhand. Vi ska kunna vara och mina att ha fritidsintressen, det ska vi ha och sådant. Men vi ska inte låta det ta överhand. Vi ska låta Jesus få styra oss. Det är det viktigaste. Det är viktigt att det viktigaste är fråga först Jesus Kristus och att vi har våra namn skrivna i livets bok och lever efter hans vilja med våra liv. Min vän, Jesus älskar dig. Han vill ge dig livets krona. Ta emot dig idag och var välsignad och följ Jesus. Far, jag tackar dig att du tar hand om det här jag sagt här. Vi ska vara trogna och följa dig Jesus. Vara trogna in till döden och trogna ditt ord och leva i kärlek till varandra. Kärlek till dig Jesus och kärlek till våra trossyskon. Vi ska älska varandra långt över det vi kan Jesus. För du har älskat oss Jesus. Du har lidit i döden för oss och du har dött på ett kors för våra synder Jesus. Du har banat en väg till himmelen för att vi ska kunna få uppleva frihet och kraft och frälsning i våra liv Jesus. Och kunna uppleva hälsa och läkedom Jesus. Och du vill bevara oss i anden Jesus. Bevara oss rena inför dig Jesus och rena våra hjärtan Jesus. Låt oss få leva i omvändelse varje dag Jesus. Och jag bara tackar dig Jesus för din nåd, din kraft, din styrka nu och i evighet i Jesu namn. Tack för att vi bara får lyssna in vad du vill säga till oss var och en och den som har lyssnat. Jag bara tackar dig Jesus och prisar dig. Och du som lyssnar här nu och vill lämna ditt hjärta till Jesus, du som lyssnar på YouTube, så gå in på vår hemsida och be den här frälsningsbönen som står där. Be den bönen och gör det till känna. Gärna hör av dig till oss eller till någon annan församling som du är förtroende för och sök Herren och lämna ditt liv till honom. Och du har varit avfälling och inte gått på gudstjänst eller tappat av ditt liv, så bara sök dig till Jesus igen. Sök dig till honom för han vill bara att du ska komma till himlen. Du ska nå vägen dit innan det blir för sent. Jag bara ber dig att du ska ta ditt förnuft till fånga och söka Jesus nu innan det blir för sent. I Jesu namn. Amen.